I torsdags kväll så satt vi ett gäng på övervåningen under skåden och talade kring och läste Timoteus breven. Vi har haft två kvällar och vi har en kväll kvar. Och där finns ett ganska mycket om pengar. Vi läste bland annat kvalifikationerna för en ledare i kyrkan. Ganska långa listor som ges, men bland annat så sägs det så här. Den personen ska vara fri från penningbegär, ska vara gästfri och inte sniken. Så beskrivs en person som är lämplig som ledare. Och frågan är, vad har hanteringen av pengar att göra med uppdrag som ledare? Vad har det med min lämplighet att göra som ledare? Och då skruvade jag till det lite och sa, vilka frågor ska man ställa i en anställningsintervju? För vi finns ju i den processen här snart i församlingen när vi ska anställa en ny pastor. Alltså, är frågan, gillar du pengar? Är det liksom en relevant och viktig och bra fråga att ställa liksom i anställningsintervjun? Eller är du generös? Ja, för Paulus så var de här frågorna viktiga. Och det fanns en mening med att ställa de här frågorna. Och det rätta svaret på frågorna då, om vi har någon framför oss och vi frågar, då är det första svaret på frågan, det är ju nej, jag gillar inte pengar. Och på den andra är svaret ja, jag är generös. Alltså, vad kallar man den sortens kompetens? Skulle man kunna fundera över. Alltså, för arbetsgivaren så skulle ju den där första frågan och svaret nej, jag gillar inte pengar, det är ju fantastiskt i en löneförhandling. Så att det är ju väldigt ett plus i så fall från arbetsgivarens sida. Men för Paulus då, som skrev det här brevet till Timoteus, så var just de här frågorna viktiga frågor. Den här typen av kompetens återkommer han till. Och varför då? Jo, för att det är i Timoteus breven som han säger att kärleken till pengar är roten till allt ont faktiskt. Alltså, viljan till mer pengar, den leder ofta en människa vilse och bort ifrån tron. Och så kan man leva ett liv utan en dragning till pengar. Då är det ett stort plus för den som ska vara en ledare i Guds församling. Alltså, Guds syften förverkligas mycket lättare i den människans liv om man inte har en dragning åt pengar. Han säger ju så här i första Timoteus, vi kan läsa det kapitel 6 och vers 10. Kärleken till pengar är roten till allt ont. Genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Ganska välkända verser. Och det är inte svårt att hitta texter om pengar i Bibeln. Det behöver man verkligen inte leta efter. Utan det finns strutt liksom igenom evangelierna och breven och även Gamla testamentet. Och Bibeln duckar inte för det här ämnet utan adresserar det ganska frekvent. Och idag så ska vi ta en utgångspunkt i en text i Gamla testamentet. Och i Gamla testamentet så finns det en ganska positiv syn på pengar och ägodelar och rikedom. Därför att rikedom såg som ett tecken på Guds välsignelse. Alltså, om man var trogen Gud, ja, men då följde rikedomen med. Det var någon sorts ekvation och matematik. Det var så man tänkte och det är det som kommer till uttryck mycket i texterna i Gamla testamentet. Och därför så beskrivs Bibelns huvudpersoner, alltså de som för frälsningshistorien framåt, ofta som väldigt rika personer. Bland annat läser vi om Isak så här. Isak sådde där i landet och fick det året hundrafalt igen. Herren välsignade honom och han blev rik. Hans rikedom blev allt större. Till sist var han mycket rik. Alltså, det är ingen ovanlig beskrivning av Bibelns personer i Gamla testamentet. Och då kan man fundera, om nu Gud vet att rikedom ändå har en tendens att föra oss i fel riktning, hur kommer det sig att så många personer i Gamla testamentet blir så rika? Riskerar inte Gud ganska mycket då? Eller är det också så att Gud ser en potential i de tillgångar vi har? Alltså, att pengar i sig inte bara är farliga utan att det finns någonting där som kan göra någonting gott med oss också. Det tänker jag att vi ska utforska lite grann idag. Är det någon som vet vem som var den rikaste personen i Gamla testamentet? Jag har inte läst den konfirmande, va? Nej, det har inte kommit så långt än. Är någon som vet? Salomo, rätt. Ett poäng till dig. Så här skriver han i predikan om sig själv, i predikaren om sig själv. Mina jordar av oxar och får blev större än vad någon haft före mig i Jerusalem. Jag hopade silver och guld, rika skatter från kungar och provinser. Så överträffade jag alla som varit före mig i Jerusalem. Stenrik kille. Och han var dessutom väldigt klok, står det. Och den här klokheten och visheten som beskrivs, den bad han Gud om. Gud sa, du får be mig om vad du vill. Och då sa han, Gud, jag vill att du gör mig klok och vis. Och då sa Gud, eftersom du har bett om vishet så kommer du också att bli väldigt, väldigt rik. För det där hör ihop. Sen skriver den här stenrika och kloka personen en bok i Bibeln som har fått namnet just Predikaren. Och det är ju väldigt lämpligt att predika ur Predikaren, tänker jag. Men en del har varit ganska tveksamma inför den här boken, därför att den är väldigt pessimistisk. Det är liksom inte så mycket glädje, och det är inte så mycket Gud heller, skulle man kunna säga. Visst finns det där, men det har gjort många tveksamma till den här boken. Och den uttrycker i långa stycken väldigt mycket hopplöshet och meningslöshet. Så det är liksom ingen uppmuntrande läsning om man läser hela Predikaren. Men det Salomo gör i den här boken är att han går igenom olika aspekter av vad det är att vara människa och allt det som liksom möter oss genom livet. Och så hävdar han inom den här genomgången att våra liv mest består av ett jagande efter vind, som det står i den nya översättningen. Alltså att ingenting består, meningslösheten är därför ett faktum i våra liv. Och då innefattar han även pengar och rikedom. Det är meningslöst enligt honom. Och så skriver han så här i det femte kapitlet i Predikaren. Den som älskar pengar blir aldrig mätt på pengar. Och den som älskar rikedom får aldrig nog. Även detta är tomhet. Ju större förmögenhet, desto fler som tär på den. Vilken glädje ger den ägaren annat än ögats glädje? God är arbetarens sömn. Han må äta litet eller mycket. Men den rikes överflöd ger honom ingen ro att sova. Lika naken som han kom till världen går han åter bort. Så som han kom skall han gå. Ingenting får han ta med sig på färden av allt vad han med möda har förvärvat. Ja, detta är något ont och plågsamt. Sådan han kom får han gå härifrån. Vad har han för glädje av sin strävan efter vind? Alla hans dagar är mörker och sorg, djupaste missmod, sjukdom och förbittring. Ja! Han är ju inte någon muntergök direkt i sin syn på livet. Men då ska man komma ihåg att han skriver det här utifrån perspektivet att om jag inte lever mitt liv med Gud, utan ett rent inomvärldsligt perspektiv, det är så jag lever mitt liv, ja, men då hamnar jag lätt här. Men det som är intressant i den här texten, det är att han förnekar inte att det finns ett visst mått av glädje i pengar, trots att det är meningslöst och tomt. När han säger att det ger ögats glädje. Så lite glädje finns det i pengar. Och när jag läser det så tänker jag att ögats glädje är nog ett sätt att uttrycka en ganska grund glädje. En ganska tillfällig glädje. Men det finns ändå ett visst mått av glädje i pengar. Men så mitt i den här meningslösheten som man beskriver så mycket, så glimmar det ibland till små textavsnitt där han ändå säger någonting om att ja, men det finns ändå någonting som är inte meningslöst. Någonting som Gud vill ge varje människa. En annan glädje. Och det är en gåva från Gud att få ta emot den glädjen. Det är någon sorts skatt som ligger där i tillvaron som Gud vill ge. Som inte är grund och inte flyktig. Som är någonting mer än ögats glädje. För han fortsätter alldeles efter det han har sagt som vi just läste. Så säger han så här i vers 17 och framåt. Jag har också sett något annat. Det är gott och skönt för människan att äta och dricka och finna glädje mitt i all sin möda under solen. De dagar som Gud har gett henne att leva, det är hennes beskärda del. När Gud ger en människa gods och guld och förmåga att njuta av det, ta ut sin del och vara glad under sin möda, då är det en gåva från Gud. Vad skönt. Jag får njuta av mina rikedomar. Jag får njuta av rikedomen som är en gåva från Gud. Men den glädjen som han talar om där är ju mer än ögats glädje. Och det är den glädjen som man säger Gud vill ge oss när vi ska njuta av våra pengar. Och frågan är, hur njuter man av sina pengar på ett gudfruktigt sätt? Eller på ett sätt som går i linje med Guds tanke med våra liv? Alltså. För visst har det flutit in och flyter in en hel del rikedomar och pengar i våra liv. Så är det. Tittar man globalt så är det så. Så vi har någon sorts ansvar. Och frågan är, vad består då denna gåva och glädje i, alltså när vi njuter av våra tillgångar på ett sätt som Gud vill att vi ska njuta av dem? Därför där finns glädje någonstans. Salomo, han skrev ju en hel del ordspråk också, och de hittar man i ordspråksboken. Och jag tror att han sammanfattar mycket av den glädjen som han är på jakt efter i predikaren i det här ordspråket som finns i kapitel 11 och 25. En givmild människa får rikt igen. Den som mättar andra blir själv mättad. Vad är det man får igen när man är givmild? Ja, det finns de som hävdar, och jag har själv hört sådana predikningar, att givandet och generositeten skulle kunna vara ett sätt att i slutändan öka min egen rikedom. Alltså, ju mer jag ger, desto mer flyter det in i mitt liv. Att det är någon sorts himmelsk andlig ekvation. Men jag tror inte riktigt det är det han är på jakt efter, och det är det han försöker beskriva i det här ordspråket. Jag tror snarare det handlar om att det jag får när jag ger, alltså det som ökar i mitt liv när jag är givmild, det är just det som han säger i predikan, den där glädjen som är mer än ögats glädje. En glädje som är verklig glädje, den finns i givandet, tror jag. Och i Nya testamentet så utvecklas den här tanken att man kopplar ihop generositet och glädje. Att det är två saker som hänger samman. Och att det är genom att ge som jag på något sätt får tag på det verkliga livet. Och nu är vi tillbaka i Timoteusbreven. Så här säger Paulus till Timoteus i avslutningen av det första brevet. Säg åt dem som är rika i denna världen att inte vara högmodiga och inte bygga sitt hopp på något så osäkert som rikedom, utan på Gud, som rikligt skänker oss allt vi behöver. Säg åt dem att göra gott, att skaffa sig en rikedom av goda gärningar, att vara frikostiga och dela med sig. Så kan någon samla en skatt som är en god grund för den kommande tiden och vinna det verkliga livet. Det finns en glädje, det finns en väg till det verkliga livet genom givmildhet och generositet. Den glädjen vill Gud ge oss. Det är en gåva från honom. Och ekvationen är ju ganska enkel, skulle man kunna säga. Alltså, ni tillhör, ni tror på, ni bekänner er till en generös och frikostig Gud. Och därför ska ni också vara frikostiga och generösa. Det är en ganska enkel ekvation. Och då skulle man faktiskt, om man tänker efter, det finns ju någon som säger att nej, men pengar är alltså inte vägen till lycka. Liksom. Men det är det ju enligt det här. Pengar är vägen till lycka om jag ger bort dem. Alltså det finns en potential i pengar till att påverka mitt liv på ett väldigt positivt sätt. Vi behöver inte bara varna för pengarna. Vi ska varna för kärleken till pengar, det ska vi varna för. Men vi behöver inte varna för pengarna, men vi behöver upptäcka och se att det finns en potential i pengarna. Om att glädjen och lyckan finns där. Om jag är givmild och generös. Och frågan är ju då om det finns någon sorts relation i att ju mer jag ger, desto gladare och desto lyckligare blir jag som människa. Det skulle ju kunna vara så. Men jag skulle svara på den frågan, nja. Det hänger inte på beloppen du ger. Fastna inte i summor. Det hänger på hur mycket jag har kvar. Där någonstans finns den djupa glädjen. Ni vet berättelsen om den där änkan som kommer till templet för att ge. Och det finns många runt omkring henne som är rika. Och Jesus, han ser det här. Och de rika, de ger stora summor och belopp. Och så kommer den där änkan och hon har 2 kopparslantar, står det. Hon lägger ner dem. Och Jesus kommenterar det. Och vad är det han säger? Ja, hon gav mer än alla de andra. Därför att hon gav allt det hon hade. Kanske är det så att hon gick därifrån lyckligare, gladare, mer befriad än de där rika som bara liksom gav stora summor. Men det gjorde ingenting med dem, det där givandet. Därför att de gav av sitt överflöd bara. Alltså det är så Jesus verkar tänka. Och frågan är, hur tänker jag? Hur tänker du? Eller hur tänker vi som församling? Det finns ju en möjlighet att tänka så här med tanke på det Paulus säger till Timoteus, att säga åt dem som är rika i denna världen att vara generösa och så vidare. Ja, men vad skönt. Jag är ju inte rik. Alltså det finns ju folk som är extremt rika runt omkring. Och jag tänker, man kanske tänker på några speciella personer eller sådär. Och jag menar, de borde ju verkligen läsa det där i Timoteus. De borde ju ta till sig det och ge ut av sina stora rikedomar. Men jag är ju inte faktiskt rik. Jag menar, jag har en del, men jag är inte så där snuskigt rik är jag inte. Men det är faktiskt så att vi är ganska rika. Alltså det har snurrat lite artiklar nu senaste veckan eller veckorna i social media. Därför att SCB har gjort som de alltid gör. De tar fram statistik på den ekonomiska utvecklingen och ekonomiska situationen i Sverige. Och en artikel som tog tag i det här och skrev någonting om det, det var ledarskribenten i DN, Peter Wolodarski heter han. Och han skriver bland annat så här, artikeln är längre, men han skriver så här. Hur har det gått sedan 1990-talet? Och det är typ då Galenskaparna skrev sin sång. Enligt SCB har BNP per capita, alltså välståndet per person, och nu pratar vi Sverige, stigit med hela 52% mellan 1993 och 2014. Rensat för inflation. Under samma period ökade befolkningen med 1 miljon, från 8,7 till 9,7 miljoner. Det är en förbluffande bra välståndsutveckling. Vi växer för närvarande snabbt och är ett land som är rikare än någonsin. Vår välståndsutveckling de senaste decennierna överträffar alla förväntningar. Statsskulden är låg i ett internationellt perspektiv. Det finns med varje rimligt mått med resurser för att hantera också stora samhällsutmaningar. Alltså den där krisen som de sjunger om. Ja, den har inte kommit än så länge. De senaste 20 åren så har vi alltså ökat välståndet med 50%. Det är en rejäl ökning. Alltså vi är och vi bor i och befinner oss i en väldigt rik situation. Så när Paulus säger se till dem som är rika, så är det nog svårt för oss att helt bara avfärda det och säga ja, men det gäller någon annan. Sen är det ju så i Sverige, det vet vi, att alla är inte rika. Det finns människor som kämpar med sin ekonomi. Ja, så är det. Men stora flertalet har fått del av denna fantastiska ekonomiska utveckling. Och frågan är, vad gör det med oss och hur hanterar vi det ansvaret? Alltså statistiken kan hjälpa oss att komma till insikt om vårt ekonomiska läge. Men jag tror också att Gud vill hjälpa oss att komma till insikt om hur vi ska hantera pengarna i våra liv. Alltså han vill ge mer än gärna ge oss den hjälpen, och han vill göra det genom den helige ande. Den helige ande vill göra oss generösa och givmilda. Påminna oss om det. Därför att i den uppräkning av vad den helige ande kan åstadkomma i en människa, när Gud sänder sin ande in i en människas liv, så nämner han ett antal gåvor. Alltså det som den helige ande åstadkommer och på det sättet den kommer till uttryck i olika människors liv. Då säger han att det finns också en gåva som heter gåvan att frikostigt dela med sig. Alltså han kopplar det till vad den helige ande gör i den troendes liv. Att vi blir frikostiga, att vi blir generösa och givmilda. Alltså det är också ett uttryck för andens aktivitet. Och att få upptäcka den glädjen att frikostigt dela med sig. Den glädjen tror jag att Gud mer och mer vill ge oss. Så är det så att du inte känner det minsta glädjen för det du har hört idag, så be en bön Bjud in den heliga ande i ditt liv. Helige ande, kom och ge mig glädjen. Ge mig gåvan att frikostigt dela med mig. Därför att om vi bjuder in den heliga ande i våra liv, då är det den heliga ande, alltså den frikostige och generöse guden som sänder sin ande, sig själv, in i oss. Och den anden vill göra dig och mig till mer generösa och givmilda människor. Det är så han vill verka. Så låt anden leda dig in i glädjen att ge. Hitta en struktur för hur det givandet och den generositeten ska se ut. Hitta goda vanor för det. Alltså låt generositet och givmildhet vara en vana som baseras på beslut som tas och som föds genom den heliga ande. Då tror jag att vi öppnar upp ännu mer våra liv för den där glädjen som predikaren talade om. Glädjen som Gud vill ge. En glädje som består och som blir en grund för våra liv. En glädje som går på djupet. Den glädjen önskar jag se mer av i mitt liv och i församlingens liv. Att få ge, att vara generös, att vara givmild. Den potentialen finns i våra pengar. Så vi behöver inte bara varna för pengarna, utan vi kan också använda den potentialen och låta det påverka våra liv och öppna upp för glädjen. Det ska vi be om. Ja, Herre, tack för att vi får befinna oss i en sån ofantligt privilegierad situation i det här landet. Herre, hjälp oss att förstå att det är så. Att vi inte tar det för givet. Utan att vi kommer till dig med vår tacksamhet. Men Herre, vi ber också att du med din heliga ande leder oss i att förvalta och ansvara för den här situationen som vi finns i. Gör oss genom din heliga ande generösa, givmilda. Och låt din glädje, Herre, få drabba oss. Låt den få driva oss, Herre. Gör oss kreativa. Gör oss modiga i vår generositet. Jag ber dig för var en av oss och jag ber dig för oss som gemenskap. Kom heliga ande och gör också det i våra liv. Vi ber så i ditt namn, Herre. Amen.